Vad ska vi prata om?
Ja, vad ska vi prata om? Jag hade en idé om att vi skulle prata om metamodernism. För jag vet att du har många gånger babblat om det med mig. Mm. Och du har säkert pratat om det mycket i podden också, jag kommer inte ihåg.
Slängt mig okommenterat.
Ja, exakt.
Som en jävla typiskt fransk filosof.
Ja, fransk filosof. Jag kommer ihåg när jag och Sandra var uppe i Stockholm. Och sen var vi och käkade på något indiskt ställe på Söder. Och så kom Sandras brorsa dit. Och sen kom du dit. Och så satte du dig ner och sa, jag är nog fan metamodernist. Och så satte du igång och babbla. Och ingen fattade vad du pratade om. Och jag bara, det här är Frans, min kompis.
Precis. Ja. Det är något jävla så här, kommer in liksom, vad är det här, kommer in från ett stormväder med kruset runt min hals eller något sånt här.
Precis. Ja. Helt inne i en tanke liksom, som man får hänga med i från det du är, så att säga.
Jag lovade ju på Twitter att jag skulle komma med en het take på Antarktis.
Ja, just det. Ja, just det. Hur har det gått?
Jag har gjort lite research.
Ja, ah, okej. Visst är det väl så att ingen det är väl något traktat eller något skit som säger att ingen får göra anspråk på Antarktis.
Mm. Norge har gjort det.
Har Norge gjort det då?
Ja, nej, men Norge gjorde det först.
Jaha, okej. Okay.
De var ju såklart så här först där liksom.
Ja.
Jag har hittat en ny favoritkanal. Den heter, det är så här riktigt skitsat alltså. Den heter The Y-Files. Den
är okay.
jättekorny, men alltså så jävla bra konspirationsteorivideos.
Alltså.
Ja, det är fruktansvärt bra. Det var någon men jag hittade.
När du ser typ såna här konspirationstakes och så vidare, alltså, ser du det som ett skämt mer? Alltså mer som en rolig meme typ?
Alltså, ja, det är lite så här fanfiction på verkligheten så.
Ja, exakt.
Och så, men grejen är att det som är så nice med det, det är ju typ så här, det är också att ibland så finns det vissa korn av sanning i det också.
Mm. Vilken är din favorit? Eller ja, förlåt, fortsätt.
Alltså, ja, min nya favorit då, det är ju Antarktis.
Ja,
men jag hittade en annan bra på den här kanalen också som är Did the CIA discover the spirit world?
Den är fan tuff alltså.
Den är så jävla bra.
Ja, det är så spacet. Okej, men om vi säger så här, vilken konspirationsteori tror du är vad ska man säga? Eller vilken är den roligaste konspirationsteorin som du tror faktiskt skulle kunna vara sann?
Ja, det är aliens liksom.
Ja, okej.
I allmänhet så är det ju det är någonting med det här liksom, det oförklarliga som är väldigt intressant liksom. Och där är det ju många som slåss runt det där då. Vissa säger att det är änglar och demoner. Vissa säger att det är reptilmänniskor. Vissa säger att det är aliens. Vissa säger att det är nazister som har gömt sig och skapat superavancerad teknologi sådär.
Ja.
Så att i allmänhet så är det ju lite den här, alltså man försöker approximera det alltså det här är ju liksom så sättet man kan se på det. Nu blir jag metamodern helt plötsligt här då.
Ja, jag tänker vi kan börja lite så. Sen får vi gå tillbaka tror jag.
Men ja, precis. Nej, men här är det ju då alltså det är folklorism helt enkelt. Alltså det är ju skrock och tro och såna här saker och hur man helt enkelt då hanterar hur hanterar vi det oförklarliga i en av förtrollad verklighet? Och det är ju genom alltså det är så här, generellt sett då. Män har konspirationsteorier och kvinnor kör med såna här stenar och astrologi.
Ja, precis.
Ja. Astrologi är för övrigt väldigt intressant. Det är en väldigt, väldigt gammal, otroligt gammal religion, eller vad man nu vill kalla det, som har funnits i massa olika former hit och dit och sådär. Visst du att svastikan till exempel?
Mm.
Det här fick jag reda på häromdagen. Alltså Svastikan är alltså Karlavagnens bana runt Polstjärnan.
Var det det du skickade till mig häromdagen?
Ja.
Ja, just det. Ja, men det är makes sense.
Det är rätt coolt alltså. Ändå. Alltså, jag menar så här, nu menar inte jag att försvara Hitler här.
Nej, det är...
Jag skulle säga att Hitler förstörde svastikan. Men, ja. Men det är en ganska cool... Alltså, så här, om vi bortser... om vi bortser för en sekund.
Om vi bortser från
förintelsen. Från det som hände.
för det som hände. Ja, om vi bortser från det.
Ja.
Ta in nu.
Så är det en ganska häftig symbol. Och just hur den sprider sig också. Första upptäcks ju i... Eller den äldsta bevarade man har hittat är faktiskt i Ukraina. Och den är typ 10 000 år gammal. Eller antingen om det är 10 000 år före Kristus eller 10 000 år gammal.
Ja.
Det är ju arierna då helt enkelt.
Ja,
jag tycker det är lite bajsnödigt att säga så här, indoeuropeer. Det är liksom, ja.
Men har den inte en connection till Indien generellt?
För jag tror att den kommer ju troligtvis då från arierna till Indien. För det är en folkvandring.
Ja, okay. Jag trodde att det var tvärtom.
Nej, det är det inte.
Men vänta nu, vadå, vänta nu. Kom inte arierna från Indien? Eller Nej. Gick de till Indien?
De gick till Indien.
Från?
Vad gick de från? Någonstans stäpperna tror jag det. Alltså vi snackar typ Kaukasus liksom.
Ja, ah, okej.
Okay. Det är därför man säger Caucasian också.
Ja, ah, just det. Det är sant. Mm. Men om svastikan kommer från Ukraina, hur kom det till Kaukasus och sen till Indien då?
Ja, det är ju inte Kaukasus heller. Alltså det är ju norr om Kaukasus egentligen.
Ryssland då alltså.
Ja, eller stäpperna där liksom. Du har ju några olika. Det är ju Yamanaya-kulturen till exempel då.
Mm-hmm.
Ska vi se, jag ska ta upp en karta så att jag får det rätt.
Jag måste också ta fram en karta för Kaukasus är ju liksom
ja, det här då, Yamanaya-kulturen. Det är ju det som idag är Ryssland och stäpperna där liksom. Mm. Och de sprider ju sig då alltså i form av corded wear in till Europa som sen blir battleaxe-kulturen i norra Sverige. Och sen så splittrar de upp sig i massa olika. Och vissa då går till Indien också.
Ja, okej.
Okay. Men det är liksom runt de kulturerna då helt enkelt som vi har. Som den här svastikan uppstår. Det är ju Det finns ju massa olika teorier runt vad det innebär med de här olika grupperna och sådär då. Men generellt sett kan man ju säga att det var de var väldigt tidiga med att domesticera hästar. De var troligtvis en väldigt patriarkal kultur. Ordet pater kommer därifrån till exempel. Och de hade den här idén också. Rent religiöst så hade de den här idén om, vad heter det... alltså the sky father och mother earth liksom. Kommer väldigt mycket därifrån.
Just det.
Men det var inte alls det vi skulle prata om egentligen.
Nej.
Alltså herregud, alltså det är ju så här rekordtangenter det här avsnittet tror jag.
Ja, men det är lite vårat signum tror jag.
Ja. Jag tror att det fanns väldigt, väldigt intressanta ariska stenåldersschamaner som hade mycket för sig.
Just det, som hade mycket för sig.
Ja, och mycket, ja, men det, jag vet inte om astrologin kommer därifrån eller sådär. För
det är just det, det var där vi var.
Men samtidigt sa du ju astrologin är ju kopplad även, alltså, där kommer man in på den här Graham Hancock. Det är nog min favorit konspirationsteori faktiskt. Eller,
berätta.
Om man ska kalla den. Jag har pratat om den i podden innan faktiskt. Det är ju den här idén om The Younger Dryas Impact-teorin då, att det fanns mer avancerade civilisationer innan, men så kom det en stor apokalyps i form av en meteor som då smälte stora delar av isen som gjorde att landskapet förändrades helt. Och det är lite som så här, man kan ju anta då att de som bodde vid havet, alltså de mest avancerade kulturerna bodde vid havet och att de då bara över, kanske vad som var liksom en dag eller två, bara blev helt översvämmade av den stora floden då.
Och så, var det då och så du pratade om att liksom lagra kunskap på något vis och att Anledningen till att vi kan bygga vidare på tidigare kunskap är för att vi kan lagra kunskap.
Ja, exakt.
Och om vi av någon anledning inte längre skulle kunna lagra kunskap, så skulle väldigt mycket glömmas på bara några generationer.
Ja.
Mm. Ja,
exakt.
Just det. Av den anledningen så skulle man kunna tänka sig att det absolut har funnits mer avancerade civilisationer.
Jag tror inte att det var rymdskepp direkt, men däremot så kanske det var avancerade båtar eller sådär. Man snackar ju då om i princip då att ja, men lite där runt typ Atlantis eller olika såna här saker då.
Ja, just det.
Även då att Sfinxen och även pyramiderna tror jag verkar ha erosion från regn.
Just det, precis. Och sen helt plötsligt är vi tillbaka på Antarktis nu, eller?
Ja, de har ju, och där, men det är vi faktiskt. Ja. För att där tydligen då, enligt The Y-Files, min nya favorit, ja. En stenformation där som ser väldigt, väldigt symmetrisk ut och som dessutom är alignad med väderstrecken.
Mm. Ja, du ser.
Ja, och så är det så här. det, jag älskar det här. Hans teori då är att under den här impakten så har det blivit skifte tektoniska plattor och eventuellt då också så att polerna, eftersom att det blev sån stark effekt på jorden, så ändrades polerna också.
Ja, just det.
Mm. Så gjorde att det blev kallt på den ön, och att det var inte kallt innan på den ön, men det blev det för att polerna ändrades.
Just det. Ja, kanske det som är Atlantis.
Ja, och det är lite oklart om det är gamla nazister, om det är atlantiska Atlanteans, eller om det är aliens, för det är många som då har det finns då alltså uppgifter om att det ska finnas stora facilities där på ön, under marken. Och tydligen så amerikanerna skickade dit så här tusentals män någon gång. Och bara vände efter några dagar, och alla var helt så här förkrossade efter den upplevelsen, och han som hade drivit hela grejen tog självmord och grejer. Och sen så har det varit jävligt skumma berättelser så här, folk som har varit där och forskat, och så någon gång så försvann alla, och så kom de tillbaka och sa inte ett ord, var helt så här katatoniska liksom, och massa sånt där. Så att det är sus är det enda jag säger. Det är suspekt. Jag tror inte jag kan säga så mycket mer, för att jag är lite orolig vad som händer om jag avslöjar de här hemligheterna.
Vi får kanske ta det i ett annat avsnitt.
Precis.
För nu har vi babblat en kvart om saker vi inte skulle babbla om. Men det är, det är lite grann, som sagt, vårat signum, tangenter.
Ja, men det är rätt intressant. Det kan man också säga då. Varför är vi så besatta av konspirationsteorier idag? För att gå tillbaka till den biten. Mm. Eller varför... Varför florerar de och sådär? Det är för att vi inte har så mycket andra ramverk. Liksom. Vår mytologi har ju blivit det politiska. Eller vår religion har blivit det politiska och ideologiska. Och det här är ju någonting som kanske börjar då under modernismen.
Ja, precis. För jag tänker att man måste nog ändå börja där. Jag tror nog att många av de som lyssnar har koll på saker. Alltså på både modernism och postmodernismen, bara liksom för att jag tror att vi måste gå tillbaks dit, kanske till och med i för modern historia, bara för att liksom rita ut några konturer för att fatta vart vi hamnar sen, liksom, där vi är idag.
Ja, exakt. Men börja där. Gud dör, vi ersätter honom med vetenskap och upplysning, och mytologin går från att kolla bakåt till att blicka framåt. Vad kan vi skapa, helt enkelt?
Men skulle du säga att det här är, alltså att modernismen När du tänker modernismen, tänker du att den någonstans börjar den i upplysningen eller börjar den i slutet av 1800-talet eller mitten av 1800-talet någonstans och sen sträcker sig en bit in på 1900-talet? Ja, eller när tänker du
hur man definierar det? Man kan ju säga egentligen, alltså första steget är ju såklart under renässansen.
Ja, för renässansen till och med kan man ju gå till. Ja.
Ja, fast det är inte modernismen då, men första steget i det hela. Och vad som händer i renässansen är också då en återhednifiering av synen på kunskap och världen och människan. Alltså, om man ser... Alltså, Det är ju man återuppväcker antiken helt enkelt.
Exakt.
Och antikens ideal på många sätt. Och antikens sätt att tänka efter att ha haft en lång period av då kristendomen. Även i kristendomen så återupptäcker man ju gång på gång det antika. Så att det är också lite en överdrift. Men väldigt många, det är som att vi ständigt återkommer till antiken ofta. Och antikens idéer.
Just det.
Men, och ser man så här Medici och vad de höll på med, så var det ju att de ville ju skapa som en klassisk akademi på många sätt, och var väldigt inspirerade av antikens greker.
Ja.
Och sen vad som händer, och det lägger ju grunden för vad som sen blir upplysningen. Och upplysningen lägger grunden för det som sen blir modernismen. Skulle man kunna, lite slarvigt, men ändå typ kunna säga rent genealogiskt.
Jag tänker alltid, om jag ska tänka på modernismen, så tänker jag att det är någonting som börjar på 1800-talet, som absolut har rötter tidigare tillbaks, men på 1800-talet med industrialisering, med urbanisering, det är i och för sig ett steg.
Den vetenskapliga metoden.
Ja, precis. Mer det och mer det här. Ja. Mer att man liksom tar eller liksom att man tar upplysningen till sin logiska slutsats på något vis. Alltså, maskinen blir det stora idealet.
Precis.
Just det här att man rensa bort allting som är krimskrams och trams, och sen ska vi bara ha funktionella delar i en maskin. Det blir hela bilden för vad som är idealet. Och det, såna här idéer, det går ju igen, alltså till exempel sen typ, ja, några årtionden tillbaka, så pratar vi gärna om data, eller liksom, där liksom internet blir en någon sorts liknelse för allting. Liksom. Men jag tror att på 1800-talet så var det liksom maskinen som var en liknelse för allting, och då gick man in i det med hull och hår och slängde bort allting och ville få ett samhälle som man såg samhället som en stor maskin helt enkelt.
Ja, precis.
Skulle man kunna säga.
Ja, men, och där kan man ju koppla till Descartes, som började prata om även människan som en maskin på sätt och vis och sådär också. Så att det stämmer. Och det är ju någon form av...
Fast där har du ju någon... Om du pratar Descartes, så tänker jag att han har ju fortfarande... Alltså han har ju det här dualistiska liksom... Medans på 1800-talet så är det så att man slänger ut själen och behåller det materiella på något sätt.
Precis. Så
att det är verkligen som att man tar det här rationaliteten till sin absoluta extrem.
Ja, exakt.
Men absolut, det kanske måste föregås av Descartes att liksom överhuvudtaget bara skissa ut det innan man kan skära bort.
Ja, och det är många som gör det på olika sätt sådär. Och där kan man även ta in alkemin och sånt där också. Där har du ju idén av det, är ju egentligen kan man kombinera olika element för att skapa någonting nytt. Och Även kan man kombinera olika koncept för att skapa någonting nytt. Det kan även vara alltså metafysiskt i viss mån också. Mm-hmm. Eller själen också i viss mån. Sådär. Alltså, en form av emergentism kan man säga. Och ett sätt att så här, hur kan vi förädla saker också?
Mm.
Hur kan vi förädla en människa, hur kan vi förädla ett samhälle och sånt där. Så att det har ju väldigt många olika spår till de tankarna. Liksom. Alltså, det är ju inte bara, det är den här tropen liksom, att alkemi handlar om att skapa guld ur bly. Men det, är, mm. det kanske ska ses mer metaforiskt helt enkelt. Även om det också var folk som faktiskt försökte göra det. Mm. Och det kulminerar ju också i, jag menar, kulminerar i maskiner, i avancerad kemi, finansiella instrument tycker jag. Där skapar man faktiskt guld ur ingenting.
Ja, just det.
Och det ena och det andra som kommer från det där också. Så att det är ju i allmänheten en framstegstanke som i mångt och mycket handlar om förädling och utveckling och progression mot någonting.
Och då måste det gamla bort. För att den stora grejen man gör, tror jag de flesta kanske tänker på, det är ju att Gud slutar vara en del av ekvationen på något plan. Vi blir ateister.
Ja, det är också att vi transcenderar Gud och spelar Gud själva på sätt och vis också.
Exakt så. Det ser man ju väldigt mycket. För grejen är också den att så här, det känns som att med modernismen så känns det som att för det ska man ju säga att det är ju en rörelse som finns inom typ alla områden i hela samhället. Så vad det säger, det är konst eller politik eller juridik, eller alltså det är någonting som finns över hela spektrat mer eller mindre, och nu känns det som att det finns som att vissa saker är fortfarande kvar i modernismen, andra saker har gått över till postmodernism mer. Till exempel juridiken har jag pratat om, det känns som att den i Sverige i alla fall har varit väldigt väldigt länge kvar i modernismen, och där har du ju det att det man gjorde inom den svenska juridiken var ju att skala bort naturrätt. Och vad får du då? Du får liksom ingen grund i någonting. Utan grunden ska skapas utav staten eller liksom folkviljan eller vad du nu har, så att säga.
Ja.
Det är liksom vi som tillsammans ska skapa det bästa samhället. Så att då ska allting gammalt religion, allting sånt som vi har på något sätt rotat oss i tidigare, det ska liksom klippas bort och hej då, nu ska vi skapa någonting helt nytt. Vi ska starta med en helt ny tom canvas. Liksom.
Precis, och om man tänker att ett system på något sätt att trumfa människans natur i väldigt hög grad också. Där är det ju, det kan man säga är ett problem med modernismen, alltså den här övertron på idén på system och idén på logik i viss mån. Och det liksom metafysiska på sätt och vis också. Alltså det är mer Platon än Aristoteles på sätt och vis. Att man tänker att det går att hitta de här perfekta systemen som emanerar ner då mot oss och formar oss. Och i viss mån så går det såklart, det är en tvåvägsprocess. Så det här har vi diskuterat 1000 gånger i podden, just bottom-up versus top-down. Men väldigt mycket av modernismen fastnar ju tyvärr i det. Och att det finns ett sätt att lösa det. Och där blir ju postmodernismen en naturlig reaktion på det i att man dekonstruerar de här tankefigurerna. Problemet är bara att man dekonstruerar det på ett sätt som blir ännu mer komplicerat och invecklat och onödigt och dumt.
Nej, men jag tänker vi kan stanna vid modernismen en liten stund till, för det känns inte riktigt som att vi har kanske naglat fast exakt än vad det är, men man skulle kunna säga att om du skär bort allting som har gett människor mening tidigare generationer i liksom tusentals år tillbaks, och säger att det ska vi slänga på sophögen nu. Nu ska vi börja om från början och bygga något nytt. Det är kanske inte så konstigt att du får rörelser som till exempel fascism eller nazism eller kommunism då, tänker jag.
Nej, för precis. Att
helt plötsligt så har du liksom inga traditionella värden kvar, och det lär ju skapa en enorm meningslöshet, eller meningslöshet, men en tomhet. Ja, en rotlöshet, precis. Och en meningslöshet. Eller så här, någon form av känsla, syfteskänsla. Om du har varit religiös tidigare och haft ett tydligt syfte med livet, det är ju helt borta nu. Och då får du liksom en void där, alltså ett tomrum som behöver fyllas på något sätt. För jag tror inte att du kan göra dig av med det behovet hos människan. Och då kan det fyllas med en massa andra saker, till exempel ideologi eller någon form av annan tillhörighet.
Ja, det finns ju den här, den som inte tror på någonting kan tro på vad som helst.
Precis. Har du sett, brukar du kolla på, jag vet att du hatar Gert Wingårdh.
Mm.
Men har du sett, brukar du kolla på Husdrömmar? Har du sett det någon gång?
Nej.
Det är i alla fall ett program på SVT som följer människor som bygger sina drömhus, mer eller mindre. Och då är han en expert liksom, som är med som programledare, mer eller mindre, så får man följa de här människorna en timme. Och vi brukar titta på det. Och för några veckor sedan så tittade jag på ett av de här avsnitten, och då var det liksom som att man fick följa ett par, och kvinnan i det här paret, alltså hela hennes liksom, hela hon satte fingret på någonting som jag tänkte skicka till dig bara, så vi kan lyssna på. Se om du fattar vad det är jag fiskar efter.
När vi letade hus så var det viktigt för oss att det skulle finnas möjlighet för självförsörjning. Så att vi letade odlingsmöjlighet kanske mer än vad vi letade hus. Det fanns ett gärde framför huset med lerjord och en sandlycka i söderläge där vi kunde börja odla. Så det var ju det första vi gjorde, att ha in grisar och böka upp. Det gjorde vi redan första vintern. Det behöver inte vara en uppoffring man gör att leva mer klimatsmart, utan det ger också så väldigt mycket att man faktiskt är en del av en förändring. Det ger mig väldigt mycket tröst, tror jag.
Ja, trädgården är inte bara ett intresse för Anna. Det är också hennes arbete och hennes återhämtning. Något hon gärna delar med sig av till sina elever.
Det är jättefint väder, solen skiner. Ja. Eller hur?
Ja.
Så idag så tänker jag att vi har en jätteviktig uppgift. Vi behöver skörda. Halva klassen börjar ute och skörda rödbetor och morötter. Och om vi hade lite min klass på mitt jobb på Billströmska folkhögskolan, 4 dagar i veckan så har de trädgård på schemat. Dels med tidigt jobbförberedande fokus, men framför allt för att få använda sig av språket. Naval, vill du hjälpa mig att läsa? Så när vi ska göra örtsalt, vad är det för ingredienser?
Torkade. Örter, till exempel salvia, timjan och oregano.
Mm. Det de har gemensamt är att de är födda i länder utanför EU och har kommit till Sverige med ganska liten skolbakgrund. En ganska stor del är analfabeter. Toppen. Behöver du handskar eller jobba utan?
Handskar.
Mm. En väldigt viktig del i det här projektet, det är ju också att liksom se till hela människan, och trädgård, det är väldigt läkande, och det har varit min ingång i trädgård på väldigt många sätt. När jag studerade på universitetet så efter 3 år så drabbades jag av en utmattningsdepression. Och min väg tillbaka, det var mycket genom odlingen, och genom det så fick jag liksom fix idén att utbilda mig till trädgårdsmästare. Att det är också min resa till mitt yrke. Och jag kan ju känna det nu när allt fokus ligger på huset, att jag, de stunderna jag faktiskt får i min trädgård, hur övervuxen den än må vara, då kommer jag liksom, då hamnar jag där jag ska vara.
Ja.
Var det abstrakt?
Nej, men det var... Vilken arketyp.
Ja, eller hur? Och jag vill bara, alltså så här, jag bara säga, jag vill liksom inte göra narr av henne eller någonting sånt. Det är bara det att hon, som jag sa, hon sätter fingret på någonting som jag tror är typiskt för den moderna människan, som alltså, jag tror att vissa människor är mer religiösa än andra människor och har ett behov av att känna mening och syfte i livet. Och i det moderna samhället, där det saknas den religiösa aspekten, så får du den här typen av person.
Ja.
Förstår du vad jag...
Verkligen. Man kan ju höra att det är absolut en sökare här som är liksom...
Precis.
Ja.
Det är liksom... Hon har fått en utmattningsdepression efter att hon har pluggat på universitetet. För att när man pluggar på universitetet så har man ju ett tydligt syfte hela tiden och allting sådär. Och sen när man slutar med det, då kan det lätt uppstå... Jaha, vem är jag? Vad gör jag nu? Liksom. Och då kanske man börjar hålla på med trädgård och då blir det liksom hela världen. Och ja, det är liksom en...
Ja, men
en arketyp.
Också den här kombinationen då av att man ska vara liksom, ska vara så här, men det ska vara så mycket fokus på att gå tillbaka till liksom det grundläggande och allt sånt, men liksom också då i kombination då helt enkelt med att hon ska liksom självförverkliga genom att hjälpa de här analfabeterna liksom.
Ja, men exakt. Precis. Ja, det är någonting väldigt... Alltså jag har en kompis som är jude, och han brukar alltid skälla över protestanter. Att protestanter är så jävla religiösa, men de tror att de är så jävla sekulära.
Yep.
För att vi har det här i kulturen i Sverige. Yep. Att liksom, ja, men dels det arbetsamma och allting sånt som kommer med protestantismen såklart, men också det här att jag vet inte vad man ska, att ha ett syfte med ditt liv, du måste göra någonting hela tiden för någonting, alltså, men när vi har klippt bort Gud och hela den biten, så finns det liksom ingen bekräftande blick där, vilket gör att det känns tomt, men du strävar hela tiden efter att försöka hitta det där meningen någonstans.
Mm.
Och det är någon sorts tragik i det som jag såg i den här personen, som uttrycker någonting som är väldigt, väldigt vanligt, som jag tycker man ofta ser i Sverige.
Ja, ja, nej, men verkligen. Alltså, precis, man letar efter självförverkligande på något sätt. Och där rotlösheten, eftersom att man känner sig rotlös, och eftersom man känner att man inte har ett projekt och ett meningsfullt projekt och alla de här sakerna, så blir det ju väldigt mycket det här... Alltså, tyvärr så blir det ju, just eftersom att man inte kan koppla det till någonting... större, så blir det ju oftast narcissism, alltså.
Mm.
Det blir jagdyrkan på något sätt, att man måste hävda sig själv genom diverse attribut och intressen och såna här saker. Och det kan ju vara bra såklart, jag menar, om det är produktivt, men det blir samtidigt liksom, vad är syftet att du går in och gör vissa saker? Är det på grund av att du vill ha uppmärksamhet? Är det för att du vill verka som en person som inte är rotlös och meningslös? Mm. Eller är det på grund av att du faktiskt vill bidra till någonting? I det här fallet med henne så tror jag att hon faktiskt vill bidra till någonting, just det här med att lära analfabeter att göra örtsalt. Men
Ja, det låter ju hemskt. Men det är också, för grejen är, det jag tror det är att det här, hon gör ju inte det här för att skapa någonting gott så, utan hon gör det här för att hon har ett starkt behov av att känna mening. Hon gör det i rädsla av att känna meningslöshet. Mm. Det tror jag är en stor rädsla som driver väldigt många människor som kanske egentligen är religiösa på något plan, men inte har den här religiösa meningen, för att vi är ju rationella moderna människor som inte tror på Gud, men jag har fortfarande ett behov av Gud, men jag kan inte tro på det, så att då blir allting meningslöst helt plötsligt, vilket gör att, och det är ju en jävligt läskig känsla för de här människorna. Jag älskar ju att livet är meningslöst, men som jag pratat om många gånger, men jag tror att det skrämmer väldigt många människor, och då blir man en sökare, precis som du säger, att försöka hjälpa analfabeter att göra flingsalt eller örtsalt var det kanske, eller vad det nu än må vara liksom. Men det är den här rädslan, den här flykten från meningslösheten, det tror jag är en väldigt, väldigt stark, eller vad ska man säga, en baksidan av modernismen.
Också postmodernismen, för att modernismen hade ganska stora projekt och folk var väldigt religiösa fortfarande under den perioden.
Om inte annat så fick de ju ett syfte i att bygga det perfekta samhället, var det nu, vilken ideologi det nu än grundades i. Liksom.
Jag tror att... Ja, nej, men precis, såklart. Men jag menar så här, jämför arkitektur och jämför musiken under 1800-talet med, och början av 1900-talet med musiken under postmodernismen. Eller lite så här. Det är klart att det finns jättebra musik under postmodernismen också, så det var ett dåligt exempel, men arkitekturen åtminstone då.
Men nu pratar du under modernismen nu.
Ja, men om vi jämför, alltså det finns ju, alltså framförallt i musiken är ju extremt mäktig.
Mäktig musik menar du, den tillhör en era innan modernismen kommer?
Nej, under modernismen.
Under modernismen, okej.
Okay. Ja. Under 1800-talet och tidiga 1900-talet. Alltså det är ju väldigt, väldigt så här mäktig, bombastisk musik. Och man bygger fantastiska byggnader.
Mm.
Även under den perioden så sker ju... Då får ju tyskarna sin renässans. Det kan man säga att re-renässans. Tyskarna upptäcker renässansen i mångt och mycket. Och genom det går tillbaka även då till de gamla grekerna och blir väldigt intresserade av det och blir väldigt intresserade av Egypten och sådär också. Så. Det är massa grejer som händer under den perioden, att man återupptäcker massa grejer sådär. Men det som är intressant är ju helt enkelt då, som sagt, man ser bara vad var det som byggdes under den perioden. Och det var ju en period av fantastisk utveckling. Det kan vi inte riktigt säga att postmodernismen var på samma sätt, måste jag säga. Alltså, visst, musiken var skitbra på många sätt och det är väldigt, väldigt mycket bra som händer under den perioden. Och en del gamla grejer som faktiskt hade spelat ut sin roll som var tvungna att pensioneras och sådär. Men jag menar, på tal om Gert Wingårdh då, kolla på vad bygger han för hus?
Mm.
Vad fan är det för något jävla projekt? Det är som att vi är så besatta av nuet i... Alltså eftersom att postmodernismen dekonstruerade allting så blev vi så besatta av nuet. Att vi bygger inte längre saker och ting som ska hålla under en lång period. Utan vi bygger bara saker och ting... Det är liksom, allting är bara dekonstruerat på något sätt. Liksom. Men,
aha, du placerar Gert Wingårdh där. Jag tänker Gert Wingårdh som en modernist.
Nej, det
tycker du inte.
Nej.
Du tycker att han är en postmodernist.
Nej, jag tycker han är
en demon.
Men han, det är orättvist att ens liksom sätta honom i facket av postmodernism, för att han är så mycket värre. Men
men om du är tvungen, modernism eller postmodernism?
Postmodernism, absolut. Alltså för att det är det här liksom dekonstruerade vaga blajandet om alla byggnader och allt sånt där också, vad det ska symbolisera och allt sånt där. Jag menar, det är skitfult och tragiskt och förtryckande på många sätt, just den arkitekturen. Just alltså, och nu låter jag som en postmodernist, men det, alltså, det är fruktansvärt.
Ja. Jo. Men jag har nog
inte sen tänkt... kommer man in då så här, modernism i form av arkitektur och i modernism i form av tanketradition. Och jag menar, han bygger typ postmodernistiskt faktiskt också, skulle jag nog kunna, ja, eller typ modernistiskt kan man säga att han bygger också. Men det är lite skillnad på den arkitektoniska stilen och på idéerna, men som idéer, alltså någonstans det här med att han det är någonting just med hur de pratar som är, alltså det är inte det att det här är coolt och det här är nytt och det här är fett som det var då, alltså kollar man typ så här, det finns en grym cool grej med så här Mussolinis den italienska modernismen och arkitekturen som är skitcool så där liksom, och där var det nytt och det var coolt och man liksom var nytänkande och allt sånt där, men sen så blev det bara de här fula jävla Tjernobyl-sarkofagerna.
Ja.
Och det,
jag tror det är därför jag tänker.
Man bara dekonstruerar allting. Ingenting spelar någon roll egentligen. Alltså det är just den dekonstruktivismen där som bara maler ner folk. Och ärligt talat, det är fan inte värt att läsa postmodernisterna. För att det är bara blaj i slutändan. Det är så här pretentiöst jävla dravel som hade kunnat uttryckas väldigt mycket mer effektivt i många fall.
Men vad gjorde de liksom?
Vad ledde det till? Alltså, det är en seriös fråga. Vad fan ledde det till? Jo, men okay. Det ledde till typ woke. Och det ledde till typ skitfula byggnader och ängsliga människor som är rotlösa.
Men om vi ska vara lite mer deskriptiva. om vi säger så här. Vad var det modernismen? Vad var liksom den stora idén som... postmodernismen. Ja, och vad var det postmodernismen vände sig emot där?
Vadå framsteg? Vadå, kan man säga att det är framsteg? Nej. Vad betyder egentligen framsteg? Vad betyder egentligen allt det här? Och så bara så här.
Men är inte det en ganska sund reaktion då?
Jo.
Det måste man ju ändå säga. Att,
problemet var ju bara att ingen av dem kom med några som helst konstruktiva lösningar överhuvudtaget, utan de bara var gnälliga jävla fittor liksom.
du är inget fan av postmodernismen.
Vissa är väl intressanta så här, på ytlig nivå. Jag tycker Baudrillard är superintressant i hans kritik av hyperrealism och sånt där. Så det är klart att det finns intressanta postmodernister, men jag tycker inte att de är extremt överskattade, och så här, ja, en del av den kritiken var intressant, men vad då, vad nu då? Alltså det är lite den här, alltså du vet, man är så jävla snabb, det, så här, det är väldigt väldigt lätt att kritisera saker och ting. Om du går på en konsert så kan du hitta 1000 fel i vad som händer. Ja, ah, fan, alla här ser så jävla pretto ut, eller alla här ser så jävla norm ut, eller alla bla 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 bla, och ah, det är så jävla dåligt ljud här nu, och det är så jävla lång kö till baren och bla 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 bla. Eller så kan du fucking hålla käften och ha det gött liksom. Och gå på konserten och ha det kul. Och det är lite det som är problemet med postmodernismen, att det är en gnällism.
Ja, för grejen är så här, det hade ju kunnat, postmodernismen hade ju kunnat varit en rörelse som sa att modernismen var fel, vi ska gå tillbaka till det som var innan det.
Ja, det är reaktionär.
Ja, precis. Och det är, för jag menar, nu har ju vi kritiserat modernismen också utifrån den här kvinnan som hjälper analfabeter att göra örtsalt. Vi har liksom lyft fram en baksida av modernismen. Men det sagt så säger vi ju inte att det var bättre innan. Men och sen alltså, på
men
något
sen
sätt
kan man ju säga att vissa saker var bättre innan. Och där kommer man ju in då på det som är metamodernismen och på det här att det som helt enkelt då är det här konstanta återupptäckandet av de antika idealen och allt sånt där också, och det hedniska i mångt och mycket. Det är ju liksom,
men För bara innan vi går vidare, det är liksom, skulle man kunna säga så att om modernismens baksida var att skapa en meningslöshet hos människan som modernismen som liksom,
det var inte baktanken, men det var skuggan av det.
Ja, det var skuggan av det, men modernismen hade i alla fall en idé att man kunde fylla det här tomrummet med andra saker. Till exempel att du kunde vara, ja, men ideologi, eller du kunde bygga ett samhälle. Alltså det fanns ändå en framåt syn i det.
Liksom. Ja, det fanns en vitalism i det.
Precis. Och det som problemet med postmodernismen, om man ska vara sån,
den är multidinal. Att den är fokuserad på döden och på vad som inte är, eller vad man kan kritisera bara.
Utan, ja, men precis. Det den gjorde var att slå sönder alla de här nya sakerna som vi kunde fylla det här meningsgluggen med.
Ja, men och så, den
bara sa att det här kan du inte heller använda.
Så att, precis, och en del av det är ju också det här att man då vill uppfinna den nya människan, för att man bara säger, nej men vi måste uppfinna en ny människa så att våra idéer kan funka. Det var bara det att det funkar inte.
Nej, men precis. Men för det jag tycker mig se nu för tiden, när vi har haft, ja, vad är det, 60 minst år av postmodernism, det beror på lite vart man pratar om vilket område, men sen 60-talet i alla fall. Det är ju en ganska utbredd nihilism och meningslöshet i en väldigt negativ bemärkelse.
Ja, och offerkult. Alltså det är precis offerkult. Det är precis det som Nietzsche, som man kan hävda i en av de första postmodernisterna också. Mm. Det är det som man varnar för. Alltså det är så här, risken när vi dödar Gud nu och inte ersätter det med någonting annat.
Mm.
Är ju att vi bara får nihilism och den sista människan som bara är intresserad av komfort och inte intresserad av att bli komma sig själv och transcendera sig själv och bli en bättre person. Och han är ju också, alltså han tar ju också språng till det gamla antika idealen och det hedniska idealen. Och där är två stycken olika former av individualism, skulle jag säga. Vi har några olika former av individualism här. Alltså det gamla antika idealet är ju att du ska försöka bli som en gud. Du ska vara stark. Alltså jag menar, du vet, alla de här gamla grekerna, de var fucking biff alltså. Vet, det enda de gjorde var att träna och läsa och träna och läsa. Ja, det är som precis. Eller som jag här i liksom Buenos Aires, det enda jag gör här är jag sitter liksom 10 timmar och bara läser och lyssnar och håller på, och så tränar jag under tiden, och så käkar jag steaks och dricker cocktails och så där. Det är också ett antikt ideal.
Ja.
Men så den, och det har ju någon form av vitalism i sig.
Mm.
Det är konstruktivt, det är du har respekt för dig själv, men du också en ödmjukhet i att du alltid kan bli bättre.
Precis.
Så där. Jämför.
Och vad är den andra typen av individualism, menar du?
Ja, men den är ju snarare liksom sen finns det ju, ja, men det finns massa olika former av det, men tyvärr så är ju stora delar av den moderna individualismen snarare bara man vänder på det till att jag ska inte behöva anstränga mig för att få saker, för att ha värde.
Just det.
Alltså, där de ena säger jag är värdelös, därför måste jag bli bättre, så säger de andra jag är jättevärdefull, därför behöver jag inte bli bättre. Och så får du den här offerkulten, och så får du den här idén om att inte faktiskt bidra på ett vettigt sätt, utan bara vad kan kollektivet göra för mig och inte vad kan jag göra för kollektivet. Och dessutom då atomismen i det, att du dessutom inte riktigt har någon riktig du har liksom inte någon riktig idé om vad du ska göra. Du har bara ett ouppnåeligt ideal av det perfekta samhället som kommer att ta hand om alla. Någon form av stor jävla sibelisk kult liksom, med en upp drinker och vad heter det, enukiska präster och galna jävla mobbar av folk som springer runt och skriker på folk liksom. Det är en absurd form av dyrkan. Ja. Under ytan där, kring någonting som i slutändan tror jag verkligen är extremt farligt för oss.
Ja, där tror jag att sociala medier har gjort väldigt mycket för det. Och nu låter det man som alla som gnäller på sociala medier. Jag tror att sociala medier är fucking ett av de bästa verktygen vi har hittat på, men det har också gjort, för om man tar det tillbaka till modernismen, så en person som observerade den här liksom tomheten i människan, det var Freud bland annat, men även hans brorson, eller systerson som jag pratade om i podden förr. Jag kom att tänka på det när vi hade med Patrik Strömer förra gången. Att jag pratade om Edward Bernays, som han hette då, som på 20-talet i USA, han var född i Wien, men flyttade till USA, där han bodde i New York. Han sysslade med PR, vilket han såg mer eller mindre som propaganda. Och han hade sett liksom hur propaganda användes under första världskriget för att få människor att enas kring någonting. Och han insåg liksom att människor som inte har ett syfte eller en mening, de är potentiellt livsfarliga.
Det är klart med.
Ja, så att det man måste göra i ett demokratiskt samhälle, det är samma sak som de gör i odemokratiska samhälle. Vi måste ha någon form av propaganda, och han använder ju det för att marknadsföra olika produkter, för att stilla, alltså han gick in i det, om man tänker sig att kommunism, nazism och fascism gick in i mer, och även socialdemokrati, alltså många andra ideologier gick in i det här att samhället är det stora och du är bara en liten kugge i hjulet som ska hjälpa oss, alltså, du är en del av samhället liksom. Det är det som är den stora grejen. Så tog han det mer till individen, att hur ska jag sälja produkter till individer och hålla dem på något sätt i schack och göra dem nöjda och glada. Jo, han började sälja saker utifrån, ja, men till exempel om man skulle sälja en bil till en snubb, till män, så marknadsförde han den med en snygg brud bredvid, för att då tilltalade han mannens egentliga behov på något sätt, vilket kanske var att ha en snygg tjej, och då blev det liksom, ja, om jag köper den här bilen då får man ju till en snygg tjej med, alltså vet, hela den biten liksom, han försökte kontrollera liksom massorna genom att använda sig av PR och reklam. Och det funkar ju ganska bra i samhällen som har media som är ganska, vad ska man säga, man har de här stora monoliterna som sköter det där. Vi har SVT, vi kanske har TV4 och sen inte så jättemycket mer. Kanske Aftonbladet och några tidningar sådär, välkontrollerat. Då kan du hålla ett samhälle någorlunda ihop, även om det är ett demokratiskt samhälle där, eller demokratiskt, men ett samhälle med individer i, så att säga. Medan när du får sociala medier och du får en helt annan decentralisering på det här, vilket gör att individer springer åt helt olika håll helt plötsligt. Och släng då på en stor jävla dos nihilism och ja, det kan potentiellt bli ganska farligt, tänker jag.
Ja, nej, men absolut.
Om man ska ta hans perspektiv på det, så att säga.
Det är superfarligt. Och dessutom så här, jag menar, det som vänstern har på med nu ganska länge också, som är så här, du vet, att man ska hata sin familj och man ska inte kunna snacka med dem på julbordet och du ska bara liksom vara i de här du ska bara hitta din egen tribe och la 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 och du vet så här. Det blir ju atomism av det hela bara.
Precis.
Och alla traditioner är cringe och någonting som är helt onödigt liksom. Och det som spelar roll är att vi får det här perfekta samhället i slutändan bara. Det är så här ett ouppnåeligt ideal.
Men det är ju frågan, vill de verkligen det? För att de river ju ner mer än de bygger upp, så att säga. Så att man ser ju inget korn. De sår liksom inga frön för att bygga ett bra samhälle heller. Nej. Så att jag ser liksom inte riktigt att det finns något seriöst försök där, utan de är ju mer intresserade av att riva ner. Och det är inte bara vänster.
Men återigen, det är liksom mortidinalt liksom. Alltså det är den här dödsdriften
Och den ser vi ju på högerkanten också väldigt mycket, skulle jag säga.
Ja, absolut, absolut. Men det är någonstans där att man är så besatt av döden att man inte kan fokusera på att leva. Och det är därför man bara river ner, för det är det enda man kan göra.
Ja, precis. Så vad fan ska vi göra nu då?
Ja, men det kommer ju det här med metamodernismen. Det finns tusen olika tolkningar på vad det är för någonting. Det är ju någon form av postmodernism. Och det ena och det andra sådär, vissa säger att det oscillerar mellan modernism och postmodernism, och det ena och det andra och det tredje. Men vad jag skulle säga är det som är den intressanta metamodernismen är den som återigen går tillbaka till, blickar liksom långt tillbaka och kombinerar det med det moderna för att skapa någonting nytt.
Hur då menar du?
Ja, men man blickar tillbaka till liksom hedniska ideal, de gamla grekiska idealen och allt sånt där. Och är ganska eklektisk i, man tar det bästa från det bästa från kristendomen, det bästa från modernismen och det bästa från postmodernismen, och helt enkelt gör en syntes av det för att skapa ett nytt synsätt och nya projekt som förhåller sig till vetenskap, men också inte bara det, utan faktiskt till det som inte går att riktigt fånga med det vetenskapliga språket också. Och som ser till projekt och som ser till visdom dessutom från förr, men kombinerar det med moderna medel helt enkelt. Jag tycker inte man behöver överkomplicera det jättemycket mer än så. Det är klart man kan gå in i det ena och det andra och det tredje, men Ta ett exempel. Ta alla de här videosarna som cirkulerade ett bra tag, den här mimen. Policeman swear to God. My little dark age. Och så gick de igenom hur jävla skit det var idag och hur fett det var förr liksom. Och det är såhär, tycker du att det var bättre förr eller bla 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 bla? Så bara, nej, det är klart att allting inte var bättre förr. Jag vill inte dö i liksom bullshit sjukdomar och det ena och det andra och det tredje. Men vi kan väl liksom ändå acceptera faktumet att det var väldigt väldigt mycket saker som faktiskt var bättre förr på många sätt. Vissa ideal, vissa liksom, sättet man byggde, sättet man såg på att bygga för framtiden. Och framstegstanken, vitalismen och alla de bitarna. Och den energin som fanns i det. Och de värdena som fanns i det. Och det är inte nödvändigtvis reaktionärt. För man vill inte gå tillbaka nödvändigtvis till det bara.
Det är en syntes, som du säger.
Det är en syntes, exakt. Det är syntetisk filosofi. Och det handlar på något sätt om att komma förbi de här jävla knutarna som vi knöt på oss själva i filosofin under den senare delen av 1900-talet och början av 2000-talet, som bara är helt meningslösa. Så offerkult, efterblivet, ja. Tråkigt. Okreativt och allt sånt där. Bara liksom knyta upp dem och se vad i historien har funkat. Det är tillämpad historia. Man ser på historien, vad har funkat, vad har varit bra, hur kan vi omformulera det idag till någonting konstruktivt. Och det är därför liksom, jag tror att det är därför liksom det är så många män som är intresserade av till exempel grekisk, av de gamla grekerna liksom, eller allt sånt där. Tyvärr så har det liksom inte riktigt slagit rot hos jättemånga kvinnor än, men däremot så är det väldigt många kvinnor som också ser det här och ser att liksom den bilden av kvinnan som skapades i slutet av 1900-talet och början av 2000-talet var inte hållbar. Den var rätt orimlig liksom, för att den förnekade naturen. Det betyder inte att vi ska gå tillbaka till ett samhälle där kvinnan ägs av mannen på något sätt.
Nej, men vänta nu, hur menar du nu förneka naturen?
Ja, men det förnekar den kvinnliga naturen, vad kvinnor, liksom, hur kvinnor fungerar och hur män fungerar och allt sånt där, att vi vill bara ha den här liksom dekonstruerade perfektionen på något sätt. Av vad det ska vara att vara man eller kvinna och sådär liksom. Och någonstans här, ja, det är klart att det har avhandlats på sätt och vis av postmodernisterna också. Det var bara deras svar på det hela. Där är en sak, alltså, vilka av den postmoderna kritiken och de här sakerna? Ta Marcuse och den ensidiga, vad fan heter det, den endimensionella mannen eller sånt där. Alltså, en del av liksom ansatsen och kritiken har en poäng. Det var det att lösningarna var helt jävla efterblivna. Och någonstans där så... Och då blir det så här istället så här, nej men det är liksom till exempel då att bygga en familj, att bygga sitt eget lilla rike och att bli det bästa man kan utifrån de förutsättningar man har, ser olika ut för kvinnor och män och vi vill olika saker, ja, och vi måste lyssna till de instinkterna liksom på olika sätt.
Men det är det här jag inte fattar.
Utan att fastna i att idén av de grejerna är det som är det viktiga. Liksom, utan faktiskt gå in, lyssna i vad vill jag egentligen och försöka perfektionera det.
Mm. Ja men precis, varför, för det är ju det. Alltså, varför måste det bli nihilism nödvändigtvis? Bara för att det finns en meningslöshet i livet. På något sätt. Det känns som att vi upptäckte meningslösheten och sen har vi försökt bota den på massa olika sätt. Och sen har liksom postmodernismen kommit in och gjort livet ännu mer meningslöst. Och nu sitter vi där och bara säger, fan vad allt är meningslöst, fan jag kan lika gärna dö liksom.
Men ja, varför och så hamnar man, i...
Men det är det som är poängen. Varför kan inte vi se det som en möjlighet då i sådana fall? Och gå tillbaks... Alltså, om nu allting är meningslöst, men då kan vi lika gärna försöka göra någonting nice. Då kan vi försöka göra någonting bra. Varför måste det alltid landa i att då kan vi lika gärna dö? Men i sådana fall kan vi ju lika gärna leva. Vi har inga regler heller. Alltså, vi kan ju göra någonting konstruktivt av det här. Mm. Och det är väl förmodligen det som...
Ja, nej, men, och någonstans där också, alltså, någonstans där också se att liksom... För att, det stora problemet har ju varit att vänstern eller postmodernisterna eller liksom de här jakobinerna eller kallar vad fan vill jag... trött på att man måste hitta rätt ord för allting. Annars kommer de säga nej, fan, nej, fan, nej. Men liksom alla fattar vad jag menar. De har försökt släcka elden hela tiden och så har de konservativa försökt dyrka askan. Det går inte. Men samtidigt så här, det här med nihilismen, alltså jag gillar inte begreppet nihilism. Alltså, jag håller med om att saker och ting, eller rättare sagt så här, jag tycker fortfarande att även om, alltså, ja, man blir fri av att ingenting betyder någonting och allt sånt där, men jag köper inte att ingenting betyder någonting heller. Jag tror att det är en psykos när man tror att ingenting betyder någonting. Däremot så finns det inte en naturlag som säger att någonting betyder någonting, eller ett absolut perfekt system som säger att någonting betyder någonting och det är det enda som betyder någonting. Men och det är ju liksom hela den här liksom woke-grejen och allt sånt där. De vill ju liksom göra ett regelsystem av vad som får betyda någonting i princip. Men liksom riktig moral eller riktig etik, alltså saker och ting som faktiskt skapar bra resultat och hjälper folk på ett meningsfullt sätt eller skapar meningsfulla situationer, bara säg det är ritualer eller arbete eller det ena, det andra eller tredje, eller att liksom också hjälpa människor med behov på ett riktigt sätt liksom. Det är klart att det betyder någonting. Det känns i oss, det känns bra.
Ja. Jag tror att det jag siktar på snarare är egot. Ja. Alltså om du har ett väldigt väldigt starkt ego så kan du uppfylla, eller du kan på något sätt, vad ska man säga, det finns en egotripp om du har ett stort ego i att fullfölja en plan som finns utstakad för dig. Men om vi tar bort den planen och du fortfarande står där med ett stort ego, då kan du bli jävligt nihilistisk. Jag skulle säga att så här, om planen inte finns där, så kanske du ska börja fundera på varför du har ett stort ego istället. Ja. Alltså, och liksom göra upp med det. Och sen, jag menar liksom inte att allt är meningslöst på det sättet. Det jag menar när jag säger att allt är meningslöst, det är att det finns ingen större plan för dig i ditt liv, utan du är helt fri att göra vad fan du vill. Och inte göra det för att liksom, jag ska visa med alla att jag är en god människa, och jag ska göra det här för att hjälpa analfabeter, göra örtsalt, för att det är för mig att känna mig, inte den, gör det inte för att liksom du ska känna dig duktig för att du har uppnått någonting, alltså inte den egoboosten, utan gör det för att det är nice eller whatever. Alltså, du förstår vad jag menar. Alltså,
precis, och på det sättet som hon säger det ju också med trädgården där. Ja, ah, med klimat och bla 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 bla. Liksom. Alltså,
exakt, liksom, allting måste vara ett större där, syfte med dig hela tiden. Det finns inget större syfte med dig. Och det är nice. Du är fri från det. Om du väljer att se det så. Och då kan du göra nice grejer i ditt liv utan att det behöver vara liksom, att du behöver vara räddaren av världen. Alltså du kan, om du väljer att skaffa barn och uppfostra dem till att bli de bästa människorna som de kan bli, det är svinnice om du kan göra det. Om du vill göra det. Det är en väldigt, väldigt bra, fin sak att göra. Men det är liksom inte för att du ska skina och visa upp dig själv som världens bästa människa för att du har lyckats med det.
Nej, som
att
jävla helgon, nej. Ja, precis.
Nej, precis. Det finns någonting vackert i det här i sig som inte behöver vara en egotripp. Det finns någonting vackert i det här. Och det är det jag menar. Det finns liksom ingen plan, utan du är fri att göra din egen plan, men släpp egot. Liksom. Du behöver inte vara ett världssamvete som ska rädda hela världen. Liksom.
Nej, exakt. Men där är skillnaden också, jag menar, alltså som jag sa där innan, att liksom försöka bli en gud eller något sånt där.
Ja.
På det sättet som liksom antik, som liksom det antika ser det, så är det ju snarare liksom att du ska försöka bli den bästa versionen av dig själv, alltså en övermänniska.
Precis.
Men det är skillnad på att bli en övermänniska och att bli liksom någon form av, titta på mig, jag gör allting rätt, jag är liksom rätt, alltså inte bra, jag gör inte bra, liksom, det är inte det att jag faktiskt, att det leder till någonting liksom överhuvudtaget, utan det är liksom bara det här liksom, titta på mig, vad god jag är.
Precis, exakt.
Lite den,
det liksom, måste bort. Det tänker jag, det är en jävla cancer. Och det leder till nihilism när människor inte uppnår det. När de har ett behov av att bli liksom hjältar på något vis. Och så lyckas de inte. Det är livsfarligt. Så att, kan man på något sätt ta bort den här jävla egotrippen och låta människor göra liksom, det är svårt att sätta ord på det, men jag tror att du fattar vad jag menar. Alltså, var det nu än må vara?
Ja, men jag förstår vad du menar.
Om du vill bygga upp ett företag, gör det. Men det är, gör det för att det är nice. Gör det inte för att visa upp det på Instagram. Liksom. Nej, för det är ingen poäng med det. Alltså, det finns inget värde att hämta i det. Du kommer aldrig bli uppfylld av det. Så glöm det.
Exakt.
Bygg upp någonting vackert. Gör någonting nice som du tycker är nice.
Ja, nej, men verkligen, och någonstans också att låta liksom handlingarna tala snarare än orden på något sätt. Precis. Det är vad du gör som definierar dig och inte vad du säger att du är.
Precis. Och du kommer vara död om 100 år och alla har glömt dig, att du någonsin existerade.
Ja.
Så du har en liten stund här nu. Du behöver inte bli ihågkommen. Det är helt okej om du inte blir det. Men gör det najsigaste med det du har. Liksom. Det tänker jag att liksom, den syntesen man kan ta med sig. Eller det är en konstruktiv syntes med modernismen, postmodernismen och det som var innan egentligen. Eller det är så jag tänker i alla fall.
Men absolut, nej, men jag håller med. Och just det här eklektiska också, att så här, det finns bra grejer i kristendomen, till exempel. Du behöver inte vara kristen för det. Men det finns också jävligt mycket efterblivna grejer i kristendomen som lever kvar i vår kultur idag. Som vi inte tror är kristna, men som är jättekristna och som är helt efterblivna.
Ja, precis.
Och någonstans också, nej, men erkänna att du är en mänsklig varelse också, som har vissa begränsningar, och försöka använda dem på det bästa sättet du kan. Det behöver inte betyda att du kommer vara liksom, den mest framgångsrika, bästa och uppskattade personen i världen, och att alla kommer dyrka dig. Men gör du någonting, och gör det, och om du gör det bra, så här, liksom, var trygg i din arketyp. Var trygg i vad du bidrar med. Och försök göra det så bra som möjligt. Det är liksom egentligen inte så mycket svårare än så.
Nej.
Men i det också liksom, alltså så här, att faktiskt också, för att det är liksom lite det här att man fastnar i en drömvärld liksom. Just det här, det värsta med gnosticismen, typ att man fastnar i en idé av perfektion och allt sånt där. Och glömmer bort att kroppen finns på något sätt, och att handlingarna finns och allt sånt där också. Det är ju liksom, det är ju plågande idag. Och då får man ju liksom den här sibylliska mobben som sitter på Twitter och bara hackar på folk som försöker göra saker och ting, men kanske inte gör det perfekt. Samtidigt som de inte gör någonting överhuvudtaget. De lever bara i sin drömvärld och ställer allting till de kraven i sin drömvärld liksom.
Ja, precis.
Det är liksom pragmatism egentligen.
Ja, det kanske är en pragmatisk förhållningssätt på något vis.
I form av handling, ja. Ja, men och någonstans också så här, också med tanke på hur jävla mycket bullshit det är som cirkulerar idag, så är det ganska nyttigt att läsa lite gamla grejer också. Jag skulle så här, hellre än att läsa franska tänkarna, så skulle jag verkligen rekommendera att läsa antingen gamla grekerna eller några tyska idealister. Finns det också, jag menar, läs Nietzsche, det är skitbra. Ärligt talat, läs Alexander Bard. Jag håller på att läsa Process och Event nu, den är hur bra som helst.
Ja, just det, du pratade om det.
Ja, men den är krånglig om man inte läser så mycket filosofi innan. Ja, men liksom så här, ta en paus från all jävla bullshit som bara sprutas på internet just nu, som är så jävla kurerad till vissa perspektiv och allt sånt där, och gå tillbaka till liksom de klassiska verken, för det finns mycket att hämta liksom. Ja, det finns mycket mer man skulle kunna prata om också, men det känns som att det var bra att doppa tårna lite där nu.
Ja, blev vi lite preachy nu? Men det kanske
ja och nej liksom. Alltså, som sagt, det är inte så jävla komplicerat.
Nej, jag tänker inte det heller.
Utan det är liksom anti-bullshit. Jo, men en annan grej man kan... John Vervaeke's Awakening from the Meaning Crisis. Där är verkligen riktigt bra stoff.
Den har inte jag läst.
Ja, det är en poddserie. Det finns på YouTube i föreläsningsform. Eller på Spotify i ljudform. Det är verkligen riktigt bra.
Ja, det är väldigt bra för mig. För jag har typ sällan tid att sitta och läsa nu för tiden. Annat
ja, än nej, men kör den Awakening from the Meaning Crisis. Du kommer verkligen älska den.
Ja, men det ska jag fan göra. Det låter som ett bra tips.
Ja.
Grymt.
Gött.
Men är vi nöjda där?
Ja, men jag tror att vi är det för idag faktiskt.
Ja men nice. Nu ska jag gå och käka lite middag.
Gött. Jag kanske ska käka lite lunch då.
Ja, just det. Ja, gör det.
Vi hörs mer snart. Ciao.
Ciao.